Podplay.
Det är en ny vecka, det innebär en ny podd. Sanny Svensson är tillbaka. Jag får inte lov att säga podcast nu ju, utan nu är det ju podd som gäller.
Ja, exakt. Nej, det, du låter så fisförnämnd när du kör podcast.
Nej, jag håller med. Jag håller med. Vi har kommit till avsnitt nummer 66 och då kan man ju egentligen bara tänka på en spelare, eller?
Du tänker på Alexander Ytterell, eller?
Såklart.
Eller Marcus Sörensen.
Kan vara det också.
Oscar Fantenberg, Josh Hosang, ja, det, han fick ju väldigt mycket skit. Han inledde sin NHL-karriär med att plocka nummer 66 i New York Islanders. Och bort i NHL så får man absolut inte använda nummer 66. Det borde man inte få göra någonstans i hockeyvärlden, för det finns ju bara en nummer 66 och det är Super Mario Lemieux.
Ja, det finns ju faktiskt några fler. Det finns en annan som har sin tröja i taket med nummer 66. Och det är Mats Lust i Malmö. Han spelar med både 6an och 66an. Men där valde de att sätta 66an i taket. Vi har en riktig coming man i Nils Åhman med 66 i Leksand. Tex Williamson, också nummer 66 på ryggen. Vi får inte glömma Viktor Törnblom i Tierp naturligtvis. Vi har Johan Mattsson som spelar med 66an i Timrå. Och sen fick vi inskicka den... En fin grej får jag ändå säga, det är ju Henrik Anderssons pappa som tyvärr gick bort, född 1966. Han dog för 7 veckor sedan i en ovanlig hjärtsjukdom. Jag ger mig inte på vad den kallas, men det innebär att benmärgen producerar dåliga proteiner som lagras på hjärtat, vilket gör att hjärtat blir stelare och stelare. Så vi skickar en stark omtanke till Henrik och hela hans familj. När vi satt i Karlstad för ett par dagar sedan så var både du och jag helt säkra på att nu är det över för BIK Karlskoga. Men det var det inte, utan de, eller Stefan Sten ville väl annorlunda ska man väl säga, för att de vann den där första matchen av 2 i Umeå och gjorde 2-1 i matchen, sen kvitterade Björklöven och det står 2-2 i matcher. Och då har vi fått en fråga direkt från Matteo Bodström. Är ni fortfarande stensäkra på att Björklöven tar hem detta? Det kan jag svara på direkt att ja, jag är säker på att Björklöven tar hem det, men de här 4-1 i matcher är väl ändå körda.
Nej, alltså gick de på det? Jag skojade bara när jag sa det. Jag tänkte...
Jaha, du gjorde det. Nej, gjorde inte jag i alla fall.
Nej, men jag har ju sagt det innan infoserandet skulle bli 7 matcher. Nej, men jag trodde det när Karlskoga, när de bara radar upp skador och Tim Juhl där, så kände väl jag, precis som du, att nu är det roliga slut. Men Karlskoga har varit Karlskoga på slutet. Och riktigt grisiga, det är tjafs efter varje avblåsning. Det var ju en väldigt underhållande match i lördags när Björklöven vann. Björklöven har ju ett bredare, lite spetsigare lag, men Karlskoga gör ju allt. Jag bara älskar att se Henrik Björklund och de här, Johan Larsson, de här, de bara råkar ramla och du vet, så här, de är på den här Hutchins, Wessel och allt vad de heter. Så de spelar ju efter sina förutsättningar nu, efter sitt DNA. Och ja, men jag tänker inte räkna bort dem nu. Nu har de ju hemmaplan. De nöp ändå en match uppe i Umeå, så att nej, det ska bli sjukt spännande att se. Och jag ber om ursäkt till alla Karlskoga-fans som lyssnar att jag räknade ut. Jag ska aldrig göra det igen.
Men du behöver väl inte be om ursäkt, för det är väl allmänt känt att när vi tar ut någonting i förskott så blir det tvärtom. Så
just att... det, det är Sanne Svensson-effekten. Den omvända eller den rätta, jag vet inte vad som är vad, men ja, det kanske är sant. Så det är väl, då är det väl negativt för Björklöven att vi dömde ut Karlskoga så som vi gjorde.
Ja, nej, men jag står ändå fast vid att Björklöven kommer lösa detta. Visst, det kan bli 7 matcher, men jag tror ändå att det kommer bli tillräckligt jobbigt för Karlskoga att ha gått igenom allt de redan har gjort och med de skadorna de har. Och jag tycker inte Björklöven ändå är uppe i sin 100-procentiga nivå, så det finns nu ytterligare att ta ut.
När var de uppe i sin 100-procentiga nivå? Förutom
det var väl förra säsongen skulle jag säga.
Och i början av den här säsongen när du gick ut och sa att deras powerplay skulle vara riktigt bra i SHL, eller vad du skrev på Twitter där.
Ja, det var, hade vi ju en diskussion om här också, men då fanns vi i alla fall Oscar Sten och det var väl, ja, Grundström var ju inne och härjade där också, så att då var det väl något annat.
Ja, visserligen. Men du, Timrå då, de kändes ju som att de skulle vann i sadden, 3-1, matchserien upp till Timrå. Nu skulle de liksom defilera in 4-1 i matcher, få lite andrum, vila, återhämtning, få tillbaka Weirkart till exempel.
Det tänkte de nog själva också, känns det som. Fick 1-0 i matchen här nu och sen kändes det som att det försvann någon procent på dem och Västervik tilläts göra både 1-1 och 2-1. De kontrar ju in båda målen och sen så var det ju egentligen Timrå mot Daniel Marmelin. Ja, det var stolpträff och det var ja, de bara bombade på och Västervik hade väl lite flyt som kom undan där, men bra lag ska ha flyt också.
Men alltså, vi får vara ärliga och säga, det var ju Daniel Marmelin, det är ju anledningen att Timrå måste sättas och åka, vad är det väl, 67 mil tror jag det är mellan Timrå och Västervik. Det är inte bara, man gör inte den resan i en handvändning bara, det är liksom, den är rätt jobbig.
Ja, det är en 2 dagars tripp till, för de vill väl säkert sova någonstans på vägen. Man vill ju helst inte ha natt på bussen heller, framförallt inte om det blir en 7-matchers serie. Då får man ju sova någonstans och då ta hem det till Timrå och då på, vad blir det på, onsdag blir det va? Ja, nej, på torsdag, förlåt.
Ja, men det är ju som så att Västervik, de åkte ju upp till Timrå och var fast beslutsam att ta serien hem. Så de har ju redan ställt sig in någonstans på att det kommer bli minst en match till. Timrå har ju någonstans så här att inte ställt sig in, men det är någonstans, nu avgör vi det här. Jag vet känslan själv när man har haft det i läget, så har man inte lyckats avgöra och behöva sätta sig och liksom förbereda sig för ytterligare en match. Det är en mental utmaning, men det måste man klara. Men det är det här med slutspelet i Hockeyallsvenskan. Vi har aldrig sett det här tidigare. Många spelare har aldrig varit med om att spela slutspel. Och nu i det här formatet såklart, men inte i tidigare år heller. Så att det är en utmaning för alla spelare att klara av det och spela slutspel. Spela varannan dag mot samma motstånd.
Ja, det är definitivt. Jag tror de flesta, i alla fall i Timrå, har väl i alla fall gjort det tidigare. Men i Västervik är det kanske inte så många som har gjort det. Det är ju spelare från Hockeyettan. Jag menar, Bjärselius, nu minns jag inte om det är Jakob eller Oskar. Det är Jakob som spelar i Västervik, va?
Ja, exakt. Det är Jakob som spelar. Oskar var ju i Väsby där i slutet av säsongen.
Ja, exakt. Och sen så var det väl Alfred Barklund där från Örebro. Så det var ju gamla Örebro J20 som vann mot Timrå. Du har ju även Marmelin som är från tidigare Örebro J20.
Men du, vi stannar upp lite vid Marmelin. Han är ju då signad för Malmö. Så bra som han spelar nu, han kommer inte nöja sig någonstans, åka upp till SHL till Malmö. Som, jag menar, Oskar Alsenfelt är ju en given etta, men 12-14 matcher, Marmelind som han har spelat i år, han har ju 24-25 matcher i sig, förstår du vad jag menar?
Ja, det tror jag att han har, men jag tror att man kommer landa någonstans däremellan. Jag menar, Oskar Alsenfelt är ju ändå, han är ju inte känd för att spela alla matcher på en säsong, och han spelar väl kanske lite för många matcher säsongen som gick, och jag tror ju att om man landar någonstans mellan, jag säger, mellan 16 och 20 matcher på Marmelind, så tror jag att Oskar Alsenfelt kan känna sig ganska bekväm med det också, samtidigt som jag tror att Marmelin kan sätta ett jäkla tryck på Alsenfelt. Om han kommer in med det flowet och får en bra start på säsongen, så blir det fasen ingen lätt match för Alsenfelt att ta.
Skulle det kunna faktiskt vara, det är tidigt spekulerande, men det skulle faktiskt kunna vara seriens bästa målvaktspar nästa år om Marmelin kommer in rätt i SHL. Och jag menar, så bra som han har varit i Hockeyallsvenskan och nu de här viktiga, viktiga matcherna i slutspelet, så ser jag ingen anledning att, steget är ju stort, men så jäkla stort är det ju inte.
Nej, men det är väl klart att det blir ju en kandidat till det. Om Alsenfelt håller upp sin nivå som vi vet vad han kan, så är det klart att det kandiderar som ett av de starkare målvaktsparen, och det är ju en jättetrygghet för ett sånt lag som Malmö, som säkert kommer bli tippade på nedre halvan ännu en gång.
Ja, det var ju farten avslöjade lite under helgen också. Mikael Kapla, backen där i Västervik. 31 poäng gjorde han, va, på 51 matcher. En utav Hockeyallsvenskan. Ja, men han är Hockeyallsvenskans bästa back, det kan vi slå fast. Han ska till Skellefteå.
Ja, jag blev verkligen förvånad över att han skulle dit. Han räds ju inte konkurrens, det kan vi konstatera.
Nej, och det känns ju som att, jag menar, de har tagit Ros då från BIK Karlskoga, som också är en jäkligt bra Hockeyallsvensk back. Så det blir rätt trångt på backplatserna där uppe i Skellefteå. Ändå attraktionsvärdet för spelarna att komma till Skellefteå utvecklas. Det är tydligt när man tar då de två bästa backarna i Hockeyallsvenskan.
Ja, men exakt. Jag var ju lite inne på att Kapla faktiskt skulle välja att spela i Rögle, för nordamerikaner kanske har en tendens med trygghet i bröderna Abbott och så vidare, och det är inte så att spelare har saknat utveckling när man har gått till Rögle, så att jag var ganska säker på att han skulle hamna där nästa säsong, men de var med i leken, men han valde ändå att spela Skellefteå, och det blir ju sjukt intressant att se konkurrensen om de offensiva backplatserna. Du har Oskar Nilsson, du har Vilsby, du har Kapla, och då har du även naturligtvis Jonathan Pudas på det också.
Oj, ja, det är ju, ja, det, ja, Nisse Burström kanske är kvar också.
Om han är kvar, det är ju det som jag börjar flagga lite grann för här, är ju att Nisse Burström eller Arvid Lundberg kommer att försvinna utomlands här nu. Att jag får liksom inte riktigt ihop var alla ska spela. Det kommer bli någon riktigt bra back som kommer vara placerad som sjunde eller åttonde till och med.
Men jag tänker då till Västerviks lag att Timrå har många spelare som är attraktiva för SHL om de inte går upp, det vet vi. Samma sak Björklöven, samma sak Karlskoga. Men hur är det i Västervik som ändå är ett av fyra lag? Kommer det liksom, kommer det här köpas görs inte, kommer det här gamarna då i SHL, om man får kalla dem, kommer de plocka sönder Västerviks lag?
Ja, men så blir det ju. Det är väl kanske en sån som Viktor Öhman kanske är ganska trygg i Västervik, eftersom han har lite trygghet där, har testat och provat vingarna på högre håll tidigare. Men en sån som Viktor Liljegren är ju SHL-aktuell, och det tror jag inte många har räknat med. Jag vet att det finns ett par SHL-klubbar som är på jakt efter honom, men en förhållandevis billig spelare, ganska bra målskytt, skulle kunna nöja sig med att börja en fjärde kedja i SHL, spela för 35 i månaden, vilket är jättesmå pengar på SHL-nivå. Jag vet att ett lag som Oskarshamn kan tänka sig att ta in Liljegren. Nu får man säga att de tappar ju Marcus Modix till exempel, som går till Modo. Man behöver kanske en sån spelare som kan göra en 5-7 mål från en fjärde kedja. Det skulle ju en sån som Liljegren kunna göra.
Ja, det skulle han kunna göra. Och det blir intressant att se det här laget. För att, jag menar, det har ju någonstans maxat sig själva. Att de har tagit sig så här långt och pressar Timrå. Men det ska ändå bli intressant att se vad som kommer ut av det här laget när man summerar silly season. Vilka som har fått SHL-kontrakt, för det är klart att de gör ju bästa tänkbara reklam för så många av spelarna.
Ja, jag brukar faktiskt gå tillbaka lite grann på upplagor av allsvenska lag som har varit framstående tidigare.
När du har lite tid över så brukar du gå tillbaka och kolla lite, eller?
Ja, det är väl när man sitter på något hotellrum eller något liknande, och så går man igenom Karlskogas lag 2013, och så tänker man bara, ja, det var ju kanske inte så konstigt att de var så bra med tanke på vad det var eller liknande. Så att det är ju det man säkert kommer göra när det gäller Västervik, att ja, de hade ett rätt bra lag, det har ju visat sig, och nu spelar 6 personer i SHL.
Ja, så lär det nog bli vad det lider. Men spännande att se om de kan nypa en match till av Timrå och få en serie till 7 där också, som jag tror nu att det blir i Karlskoga också.
I helgen så har du varit på resande fot. Du började i Jönköping, vi ska återkomma till det. Sen åkte du ner till Ängelholm och sen åkte du till Växjö. Du har sett flera olika lag i farten. Om vi börjar med det du fick se i Ängelholm i lördags där. Och där kan jag bara droppa in ett par stycken oroliga Frölunda-supportrar. Vi börjar med Häcki. Varför är VF skitkassa? Elin skriver, orkar Frölunda vända sig mot Rögle nu? Vad har egentligen gått fel? Innan jul var Frölunda riktigt bra och att göra mål var inga problem. Ebba skriver, vad ska Frölunda göra för att kunna utmana Rögle? Det känns helt hopplöst just nu.
Ja, och det förstår jag. För att jag såg, i lördags så såg jag Frölunda. Man hade alltså, efter 50 minuter hade man skjutit 9 skott på mål. Och det var ju, jag sa att det var utklassat, att de var utklassade, och jag såg att det var några som reagerade på det, för att det var inte målmässig utklassning, men det jag menar med att de var utklassade, det var att skridskåkning, de hängde inte alls med, fysiska spelet, de var chanslösa, passningsspelet, de stod inte alls att känna igen, och Rögle var mycket bättre. Och det som var med Rögle i match 1, det är att Everberg, Sar, Ryfors, det var inte speciellt bra. Det fanns mycket mer där. Tambellini gjorde visserligen 1+1 i den matchen, men 1 var ju då öppet mål. Han var inte så jättebra. Powerplay-spelet 5-3 var dåligt. Så att Rögle vann så enkelt utan att de var så jäkla bra. Och match två här har jag nu sett i efterhand. Det är samma sak där. Det är en 10-minuters period där Frölunda är bra. Är det för att Rögle går ner sig eller för Frölunda är bra? Ja, det är väl en kombination. Men alltså i 110 av 120 minuter i den här matchserien så har Rögle varit mycket, mycket bättre. Och Frölunda är så många spelare som är spelar på låg nivå. Så jag är osäker på om de ens tror på sitt eget spelsystem. Det här med att pressa, jaga fram, flytta fram backar, skott på mål. Det blir ganska primitivt och många spelare gör sina sämsta prestationer den här säsongen. Så att nej, det är ett lag som måste kugga i fyra kedjor. När de inte gör det så har de inte spetsen för att vara bra i enstaka matcher. Så att, nej, de kan åka ut med dunderbrak. Det kan bli 4-0 här, faktiskt.
Ja, ja, alltså man ska, ser man på hur det ser ut i serien så har ju Rögle stundtals haft lekstuga med Frölunda. Så att man ska ju inte vara jätteförvånad egentligen med tanke på hur det ändå har sett ut där tidigare. Visst, man kan prata om Rögles slutspelsrutin tidigare och så vidare inför sig, men det finns ju ingenting sådant som spökar för Rögle överhuvudtaget. Nu har de vunnit både första och andra slutspelsmatchen, så att de är ju inne i det här nu, så det bara sjunger om det.
Ja, och det var ganska roligt när man var nere i Ängelholm. Folk där nere i Ängelholm är väldigt trevliga. De som jobbar, det är de på alla arenor, ska jag säga. Men i Ängelholm, det andas så mycket positivt runt hela föreningen och folk är så tacksamma och glada att de får, att de är så bra. Så att oavsett om det är de som jobbar kring logerna eller Lasse som är presschef eller alla människor runt Rögle är väldigt, väldigt trevliga. Men det jag fick känslan när jag pratade runt lite, det var att de var väldigt oroliga inför den här matchen. För många upplever att de tycker att Rögle i de 10 senaste matcherna eller sista matcherna i grundserien, att de gick ner sig ganska mycket. Att har de då, har de en växel till? Kan de trycka på den här knappen? Så jag pratade med några efter den första perioden, nej, efter den andra perioden, som var väldigt, hur tror du går för Rögle? Jag sa, det behöver inte ens oroa. Spela Rögle på den här nivån så kommer de slå Frölunda i fyra raka matcher. Det är alltså så, jag var säker på det redan då. Nu ska man ha respekt för att du ska upp till Skandinavium. Frölunda har spelat 5 matcher på en vecka, så 5 matcher på 7 dagar. Men Frölunda har ju ett mantra, typ, de är typ bäst tränade i världshistorien. Det är deras mantra som de alltid kör med. Och då kom upp så jäkla slakt som de gjorde i den fjärde matchen den veckan. Det är liksom, det är för dåligt helt enkelt.
Vi ska ta en fråga också som kommer från Mikael Emanuelsson. Är det någon spelare i SHL som varit så dominant i det fysiska spelet som Moritz Seider? Kommer Lundqvist ens försöka tackla honom fler gånger? Hur kan en junior vara så överlägsen fysiskt?
Om Lundqvist kommer ens försöka tackla honom framöver, det kommer han definitivt göra. Han kommer gå efter Moritz Seider. Det, oavsett om han drattar på rumpan där någon gång så kommer han göra det. Men jag har nog aldrig sett en junior i svensk hockey varit så dominant i det fysiska spelet som Moritz Seider är. Det som är med att han är alltid beredd på att ta en tackling och sätta emot med en offensiv tackling. Han kliver upp i rätt lägen, han har bra timing. Det är sällan fula tacklingar eller Axel Kåpa går upp mot huvudet, utan det är schysst stenhårt. Så jag, på rak arm kan jag säga att det är ingen junior som har varit så fysiskt dominant som Moritz Seider.
Förra året så fanns det ju en annan favorit i Rögle. Vi behöver kanske inte ta upp det, för det är så smärtsamt för det. Men hur långt ifrån den nivån är Moritz Seider, skulle du säga?
De är två vitt skilda spelare. Moritz Seider är ju mer en tvåvägsback än vad Cody Curran var. Cody Curran var ju en offensiv stjärnback, och den nivån är ju inte, det är inte Moritz Seider i närheten av, just det här flashiga spelet. Men Moritz Seider är ju en, alltså, bättre tvåvägsback. Men de två tillsammans hade varit väldigt kul att spela. Nu spelar ju Seider med Jelena som är också superbra. Men Cody och Seider hade ju liksom, jag vet inte om du ser att det nästan vattnas lite i munnen här när jag säger det, hade varit något utöver det vanliga.
Det hade varit backporr på riktigt, alltså.
Ja, verkligen. Nej, men då hade det hade varit löjligt ju. Men Seider är ju, vilken hockeyframtid han har till mötes. Hade han varit svensk, alltså, så hade vi pratat om den här spelaren, alltså, varje dag, hade ju skrivit spaltmeter om. Nu gjorde Johanna Dahlén för övrigt en jättefin intervju och bra intervju med både Moritz Seider och Erik Jelena här i Expressen under den gångna helgen. Men vi hade pratat så sjukt mycket mer om Moritz Seider än vad vi gör. För han är, det är den bästa juniorbacken som någonsin har spelat i SHL. Så det kan jag slå fast.
Vi får flytta oss en bit upp i landet där det har pågått en annan match där faktiskt seriens vinnare har gått in i slutspel. Jag var och så Växjö mot Färjestad i lördags och du var och så samma matchserie i söndags. Och min känsla var att Växjö på något underligt sätt hittar sätt att vinna och det är en jäkla styrka för de var inte bra i lördags.
Nej, och de var egentligen inte bra i söndags heller, eller... De är ju bra, det är de ju. De gör ändå 5 mål. Men det som har varit tycker jag med Växjö de här 2 matcherna, de har spelat Färjestads typ av hockey. Fram och tillbaka, böljande spel, lite chansartat, dåligt defensivt spel. Vilket har gjort det väldigt, väldigt underhållande. Det har ju varit, alltså de 2 matcherna, det är nog kanske det mest underhållande vi har fått sett den här säsongen. Det söndagsmatch som jag gjorde var ju, man visste inte vad som skulle hända. Färjestad ledde med 3-0 och under loppet av 3,5 minuter så bestod det 3-3. Och sen Färjestad 4-3 och så snabbt därefter gör de 2 mål inom loppet av 18-20 sekunder och avgör matchen. Det är ju, den har ju allting och så mycket fysiska ingredienser också som jag gillar. Så att det är en, även om Växjö har vunnit de 2 första så tycker jag det är en vidöppen matchserie.
Ja, jag vet inte fasen om det verkligen är det, för jag är ganska säker på att Växjö kommer knipa i alla fall en upp i Karlstad här nu. Så jag tror att Färjestad kommer få det tufft. De har haft ett tätt matchande. Var säkert, även om det gick till 2 matcher i åttondelen så sög det ändå ut lite must ur deras kroppar. Plus att de gick in i det tajt innan dess. Så en sån som Daniel Wiksten tyckte jag var väldigt anonym i lördagens match, men så jag inte söndagens match.
Han var ganska blek här också, sett till vad man har sett från han tidigare under säsongen, så var han ganska blek. Men alltså du har ju, Färjestad har ju en offensiv kraft som jag vet att Växjö har en väldig respekt för. Och nu är en sån som Olle Lycksell kommit igång väldigt bra. Per Åslund är bra. Du har ju Wiksten, Petersson jättebra. Ejdsell tycker jag leder laget på bra. Rydahl har kommit in och gjort det bra. Så att du har fått en helt annan snurr i laget där också. Fjärde kedjan med Widerström, Bäck och Karl Jakobsson är också bra. Så att det är klart det ska mycket till om du ska slå ett Växjö som inte har spelat på topp men ändå leder med 2-0 i matcher. Men Färjestad har pressat Växjös backar på ett sätt som jag inte har sett något annat lag göra den här säsongen.
Men det är ändå sjukt störigt att man gör 2 bra matcher i Växjö och inte får med sig någonting hem.
Ja, och speciellt första matchen, då är det så här, okej, vi var bra, vi borde ha vunnit. Och så gör man en minst lika bra match i söndags, kanske till och med bättre, och så förlorar man igen. Och just sadden första matchen och förlorar sent, alltså de gör 2 mål på kort tid. Det är klart att den svider mycket, men i ett slutspel så handlar det om att liksom glömma, gå vidare oavsett vinst eller förlust. Nu har man förlorat 2, nu har man 2 chanser att vinna på hemmaplan. Så att jag är mer optimistisk för Färjestads del än vad jag var inför matchserien började, trots att man ligger under nu med 2-0.
Var flugit in sån som Per Åslund och han leder ju till och med hela slutspelets poängliga.
Men Per Åslund är ju en jäkligt bra spelare, men han har inte, jag tror att det har varit en jäkla press på honom den här säsongen när han kom in, kontraktet liksom signade sent, hade en supersäsong i fjol med 41 poäng, toppen i hela SHLs poängliga. Och så började det gå troll lite i grejerna, men Per Åslund är ju ändå, oavsett om han gör poäng eller inte, så är han en jäkligt nyttig spelare. Men nu när han radar upp det här slutspelet och lastar upp de här poängen, spelar som han gör nu, då hamnar du återigen i en sits, Johan, där ett kontrakt ska förhandlas, där agenten kommer prata om, titta vad han gjorde i slutspelet, och medan Färjestad sin sida, ja men titta hela grundserien. Så du kommer hamna i det där moment 22-förhandlingsläget igen.
Så vi kan räkna med att det kommer att dröja hela sommaren och så presenteras förlängningen av Per Åslund någonstans i slutet av juli och så går han på is med laget då?
Jag tror att den här sommaren ligger i allas intresse. Det gjorde det visserligen i fjol också, men jag tror alla är ganska mycket mer måna om att se till att få klart det mycket tidigare.
Ja, för det är ju det som är någonstans Peter Jakobssons dilemma inför nästa säsong. Vi har varit inne på det tidigare där med HCL. Ska han få ihop det kontraktet? Han vill plocka hem Linus Johansson. Mikael Wikstrand, han har skrivit nytt kontrakt med Daniel Wiksten och han har skrivit nytt kontrakt med Jesse Virtanen. Så att det är ju, han har ett jäkla jobb framför sig, Jakobsson, att få ihop det. Du, på tal om Virtanen, så skulle jag misstänka att han faktiskt är tillbaka till tisdagens match. Jag vet inte alls vad som har stått i lokalmedia där kring honom, men det finns en detalj.
Vad grundar du det på?
För att han avbröt matchen nere i Malmö i åttondelen. Och då har jag hört lite omvägar varför han avbröt den matchen. Och det beror på sjukdom. Och då när det är sjukdom i dagens samhälle så ska man ju vara borta en vecka. Och det har ju gått en vecka här nu under måndagen. Så att så länge han är frisk från den sjukdomen. Jag tror inte han har haft covid. Men man är ju livrädda för så fort någon blir sjuk. Och det står till och med i smittskyddet. Om du känner dig sjuk krassligt ska du ju bort från arbetsplatsen direkt. Så att jag skulle misstänka att har han bara blivit kvitt den sjukdomen så spelar han under tisdagen.
Ja, det är ju jätteviktigt. Och det är ju faktiskt en värt en notis att man då har pressat Växjö så mycket utan sin bästa back. En back som då ska spela 25 minuter i en slutspelserie mot Växjö. Så att, det vore ju ett välkommet tillskott om Färjestad kunde få tillbaka honom. Det var fest i Dalarna, det var fest i Leksand. Det var äntligen kvartsfinal hockey. Förväntningarna var ju stora. Jag hade faktiskt en kompis från Karlstad som är Leksands fan som satte sig i bilen upp. Han hade fått tag i en restaurangbiljett och skulle kolla. Fick dock sätta sig i bilen på vägen till Karlstad. Väldigt besviken. 6-1 förlust. Kross från Örebro. Alltså chockad. Och då landade vi någonstans in där. Janne Jovonen. Alltså 24 skott, rädda 19 alltså. Han släpper 5, sista då i tomkasse, eller näst sista i tomkasse var det visserligen. Och det var ju ett, som vi nämnde i förra podden, det var ju ett litet orosmoment som han har pratat om. Jag ville liksom slå ner det och säga att slutspelshockey är väl ingen skillnad mot vanlig hockey. Men nu har ju de där frågetecknen, nu kommer de direkt.
Ja, det gör de ju. Samtidigt så tror jag att Leksand och Örebro är så pass jämna så att det kan nog svänga fram och tillbaka här. Men det blir ju en jäkla press på Leksand här nu. De ska ju ut och spela en hemmamatch direkt under måndagskvällen och den skulle jag säga att den behöver de ju vinna, verkligen.
Ja, det är ju... Man sätts ju under press direkt när man har så här två hemmamatcher direkt och förlorar första så blir det ju direkt nödvändigt att vinna andra. Och vad förvånande då, man tänker man fick tillbaka Johan Fransson och Carter Kemper. Visst, det har man vetat länge, han var borta. Det är ett avbräck. Men det kändes ju ändå som att Leksand kom in med en jäkla positiv känsla i slutspelet och så bara kraschlanda direkt. Det är ju väldigt, väldigt förvånande att man så dåligt. Och 2-1 målet där som Näckeby gör, det känns ju som att den energi som, lilla energi som Leksand hade, den dog ju helt där.
Ja, alltså onekligen eftersom det till slut blev 1-6 i matchen. Man ska inte lägga för stor vikt heller över resultaten i ett slutspel. Det måste man ju verkligen lära sig direkt att det spelar ju absolut ingen roll. Det är nästan...
Både och. Alltså, jo, men det är nästan... Jag vet att du inte tar med resultaten, men du tar ju mer en känsla. Alltså att du förlorar stort första matchen. Det blir att du kommer in... Alltså förlorar med 3-2... Då finns det ju, okej, vi kan göra de här sakerna. Men nu blir det en så stor oro när du har förlorat med 6-1. Och får du då kanske 1-0 emot det tidigt. Då kommer de här känslorna. Och jäkla fas. Då blir du stressad av historiken, alltså gårdagen.
Ja, samtidigt är det ju så. Men samtidigt så kan man ju vända på det. Om man har förlorat en match med 3-2 efter sadden som har pågått i 5 perioder. Så tar du också med dig en, fan vi har gjort det här helt förgäves någonstans.
Ja, men det är ändå som Färjestad i första matchen. Man förlorar i sadden, men det är ändå, spelar vi på det här sättet så kommer vi klara av att pressa Växjö. Så att, jag ser ju hellre, som gammal spelare tänker hellre att man vill vara med så nära att det blir en tung förlust. Men när man förlorar så stort, och man då får en dålig start i matchen efter, så då har man liksom med sig det lite. Men vi måste också vända på det. Örebro där. Jag har ju målat upp dem som en liten outsider, även om jag vacklar lite. Jag har pratat om att de kanske saknar två spetsforwards, typ en Mattias Bromé-klassspelare. Men de visade ju inte att de saknades nu här i match 1 i alla fall. Så att Örebro känns ju som en jäkla läskig motståndare här för Leksand nu.
Ja, verkligen. Men jag tror att den matchen kommer gå ganska långt. Jag tror faktiskt Leksand vinner här nu och kvitterar dem. Så ska de ner till Örebro och Tampa. Så att, det förvånar mig inte alls om de går till 6-7 matcher i den matchen.
Jag lyssnar på mycket poddar och Sporthuset är en podd med Tommy Åström och Lasse Granqvist bland annat. Och där är Thomas Johansson gäst ibland, general managern i Leksand. Och inför säsongen, vet du vilket han svarade Thomas Johansson på frågan vilket lag som kommer vinna SM-guld?
Ja, jag misstänker att det var Örebro eftersom du tar upp det.
Korrekt. Thomas Johansson sa ändå det, så att man ska då veta att han har en väldig respekt och har sett någonting i Örebro länge som attraherar honom när han målade ut dem som en SM-guldvinnare.
Ja, men outsider står vi väl fast vid att de fortfarande är.
Ja, definitivt. Jag är väldigt glad att jag hade dem som en outsider. Du vet, hade du inte lite, du hade Luleå som outsider, vad hade du?
Ja, jag har väl nog nämnt dem. Jag har väl nämnt Färjestad också i något sammanhang, men det kanske inte var här. Ingen aning.
Men Luleå visade ändå upp bra spel i matchen mot Skellefteå. Jag har väl inte räknat ut dem lite, men jag säger att det är klar fördel för Skellefteå. Och i det här fallet, när man tar det så långt, alltså när det går nästan till sex perioder, så är Luleå ett lag som går hårdare på sina spelare eftersom de inte är lika bred trupp som Skellefteå. Så att den förlusten tror jag sved väldigt mycket för dem. För att jag menar, match redan nu idag, måndag, man kanske har gått hårt. Erik Gustafsson gick väldigt hårt, Nils Lundqvist gick väldigt hårt, och får komma upp i en match igen bara liksom, ja, 24 timmar efter. Den är rätt tuff alltså.
Ja, och vi får inte glömma att Pontus Schelin av alla spelare gjorde ju mål i matchen också. Men lite lustigt där i slutspel, har du noterat det? Pontus Schelin målskytt, Jens Westin målskytt, du har Mika Koivisto, har inte gjort ett mål på hela säsongen. Någon plötsligt gjort två mål. Det. Så att det är de oväntade målskyttarna. Vi får se vad Eddie Larsson och Oskar Engsund kan ställa till med här på måndagsmatchen då.
Ja, och det krävs ju nu, alltså här är det inte samma press på Luleå eftersom man är Skellefteå hemmaplan, men skulle Luleå nypa en av de här två matcherna så vore det grymt starkt. Men jag tror att den förlusten, nu kanske folk tycker att jag talar emot mig själv, men den förlusten eftersom den gick så pass långt och Luleå matchar ju laget hårdare, till exempel backbesättningen då, framförallt Nils och Erik, än vad Skellefteå matchar sina backar.
Ja, men en spelare som inte har nämnt alls här är ju Joel Lassinantti. Jag var inne på honom här tidigare i veckan, att han är ju en sån som kan vara, spela en avgörande roll för Luleå. Har du sett vilka helt galna mål han räddar rakt av i den matchen?
Ja, alltså ja, helt galet. Och rapporterna som jag hörde från den senaste veckan från just Luleå, det är att han har varit sjukt fokuserad, sjukt bra på träningar. Och vad säger det nu egentligen? Men det är så att spelarna själva har varit så här: oj, jäklar vad bra han är. Så att han har ju verkligen steppat upp under den här veckan nu när man har förberett sig inför matcher, och tog ju med sig in i matchet på ett jäkla fint sätt.
Ja, och de intervjuar ju Lassinantti här efter matchen, och det kändes som att han hade redan borstat av sig den här förlusten när han ställde sig vid den där intervjumikrofonen, och kändes redan påkopplad för match två. Och det sägs vara en konst det här att man ska borsta av sig förlusterna, men det kändes som Lassinantti verkligen kommer klara av att göra det och vara fokuserad till match två här.
Ja, alltså det är jag inte orolig för när det gäller Joel Lassinantti, inte på något sätt, utan han är ju, även om han inte alltså varit lika bra sedan han kom hem från Sochi här i grundserien som han var innan han lämnade, så vet vi ju fortsatt att det är liksom en klassmålvakt, alltså av högsta snitt. Och det är klart att den här säsongen har blivit rörig för honom när han fick lämna då Sochi, spelade inte på ett tag, kom till Luleå samtidigt som Luleå var liksom, kom in lite i en svacka, så det är klart att det var lite rörigt för honom.
Jag blev lite förvånad när han sa efter matchen att de ska hem och sova i egna sängar. De ligger inte kvar i Skellefteå. Det är ju ändå en resa på en och en halv timme hem, och så ska de ner en och en halv timme imorgon. Det kanske inte spelar så stor roll. Och Frölunda sover ju, men de sover ju faktiskt inte i Ängelholm heller. Det är ändå en liten resa på två timmar hem. Var går den där gränsen egentligen?
Nej, men alltså det är ju för att det har blivit så jäkla ballt att smälla av raketer framför där motståndarlaget sover på hotell. Vilka tuffa killar.
Det var exakt det jag skulle locka fram hos dig, för nu ser jag på det.
Du ser det, vad trött jag är.
Ja, jag ser att du är grinig nu alltså. Ja, men vänd dig om och somna om för tusan.
Men, ja, men du, din lilla huligan, tycker det är så här: åh, pyroteknik, det är jätteballt, och det smäller raketer.
Bengaler är ju fint, men raketer, det är lite töntvarning alltså. Men vad fan, vänd dig om och somna om.
Ja, men alltså, okej, för folk som inte riktigt hänger med i storyn. Frölunda supportrar kände alltså då att de var tvungna att gå och störa Djurgårdens sömn inför match 3 i torsdags. Vilket är rätt töntigt att Frölunda, stora mäktiga Frölunda, känner då, deras supportrar känner att vi måste gå och störa lilla Djurgården. Inte lilla Djurgården, men Djurgården var sämre i grundserien. Och ge förutsättningar för vårt lag att vinna. Jättetöntigt. Ja, då tänker ju Rögläs coola supportrar, eller så kallade supportrar som jag kanske vill säga här, jag vet inte vilka det ens är. Då tycker de att det är svinballt att gå och smälla raketer. Men då smäller ju inte, pappskallarna smäller ju inte ens i hotellet där de bor. Där Frölunda bor. Frölunda bodde i Helsingborg. De smällde på det fina, vårt poddhotell där, hus 57 nere i Ängelholm. Och där låg ju jag och sov 04.14.
Var det 04.14 det small alltså?
Ja, jag tror att det var exakt 04.14. Jag kollade upp på klockan. Och du vet, innan du inser vad det är som händer, och jag har ju såklart fönster rakt ut emot på våning två.
Fan vad du är arg nu, fan vad arg du är nu.
Det här blir jag så sjukt snuskigt arg på. Så precis där är du, du vet ju gatan, det är ganska tajt mellan husen.
Ja.
Så det blir ju ett jäkla ljud, vet du. Och du vaknar då 04.14 av att det smäller rätt mycket. Och då är det, ja, min första tanke är inte så här, just det, Rögle-supporten, de skojisarna, de ska ju väcka Frölunda. Du blir ändå lite så här, vad är det som händer, vad är det som händer? För det är rakt utanför mitt jäkla fönster.
Men har du verkligen så svårt att somna om på nätterna då?
Svårt att somna om. Jag är ju gubbe, jag går upp och kissar massa gånger på nätterna och du vet, när man väl sover så sover man. Jag sover alltid med öronproppar. Jag var sjukt lack. Jag hoppas de ger sig till känna nästa gång jag är i Ängelholm och säger förlåt för att vi smällde raketer utanför dig.
Jag tror faktiskt en av dem som smällde och la ut den här, han brukar vara rätt frekvent poddlyssnare, så han kan ju höra av sig till dig, tror jag.
Ja, det får han fan göra. Det där är inte okej. Alltså.
Men du sover inte med öppet fönster, för det gör jag.
Nej, jag brukar göra det. Men faktum var att jag tänkte så här, det är lite trafik här utanför, jag stänger fönstren. Och det var väl en jäkla tur. Det är annars som raketen bara smält in i fönstret säkert. Men vad är nästa steg då? Om du tycker att det här är så lite raketer var ballt. Ska man då åka och knacka på spelarna på hemmaplan och så, mitt i natten och väcka dem? Eller vad är nästa grej?
Ja, det är frågan. Nej, men det får vara slut på de här raketgrejerna nu. Alltså, det...
Töntigt. Det kom jag på en annan grej. När jag spelade SCA-kuppen där med Timrå. Då var ju den stora matchen för Sundsvall Hockey. Var ju Sundsvall mot Timrå där på söndagen. Nej, det var ofta på lördagen. Ja, i vilket fall som helst. Då hade man på den tiden en hemtelefon. Många kanske poddlyssnare vet inte ens vad hemtelefon är numera. Det var i alla fall den du hade ditt ADSL-nät indraget i.
Hade du ett 060-nummer då, eller?
Ja, exakt. Det hade jag. Och då ringer du på telefonen mitt i natten. Och då är det ju Sundsvall-fans som ringer och ska väcka mig liksom. Yrvaket går upp och svarar. Men då hade de ju inte pappskallan. De var ju riktigt nötter. De hade inte ens skyddat numret. Så jag hade ju numret. Så de höll jag på att ringa tillbaka till ett tag efter.
Vad hade du för syfte då?
Nej, men ja, det var ju tillbaka liksom. Det var ju bara att ge tillbaka. Så, att,
så du satt och ringde dem på nätterna eller?
Nej, inte nödvändigtvis på nätterna, men jag ringde ju kanske tid och otid någon gång. Det kan ha hänt. För jag...
Alltså,
jag glömmer inte. Hade jag haft kvar det numret nu, då hade jag nog fortfarande kunnat ringa.
Ja, det är ju nästan så att de måste ge sig till känna, för så många Sundsvall-fan finns du ändå inte.
Nej, det är ett ganska stort gäng som samlas ihop i alla fall till den där SCA-cupsmatchen. Så att, nej, jag glömmer inte. Så det där jävla raketerna, det är, ursäkta jag svär, men det gjorde mig faktiskt jäkligt förbannad.
Det är nästan som man skulle lägga ut lite tweets om var du bor i fortsättningen.
Nej, gör inte det. Nej, glömmer det. Vi går vidare.
I Jönköping i fredags, fick du sova i Jönköping i fredags? För där fanns väl inget läge att bränna av raketer?
Nej, då åkte jag faktiskt till Värnamo av alla ställen och sov istället. Eftersom det var en bit på väg till Ängelholm där jag skulle vara på lördag. Så då åkte jag till Värnamo och sov några timmar där. Det var en skön säng, det var väl det jag har med mig från Värnamo.
Ja, var du på det hotell där ute vid E4-an eller?
Scandic, det låg väl inte riktigt. Ja, men ja, det ligger ju inne i stan Värnamo. Jag vet inte om stan beräknas ligga vid E4, men inte riktigt.
Nej, okej. Ja, men du åkte i alla fall ner där. Men innan det så hade du sett en match i Jönköping. Och där fick jag se ett HV som jag på nytt tyckte var bättre. Men det var extremt krampaktigt i den tredje perioden.
Ja, men de gör ju, alltså, de är ju så förutsägbara HV71, utan det är ju, handlar ju om att lägga in puckar på mål och försöka vinna returer. Alltså, de har ju ändå en del spelare som är lite skickliga. De har ju en del spelare som borde kunna, Vedin, Törngren, skulle jag ändå kunna säga Sion Nybäck där, Fredrik Forsberg, som skulle kunna vara att liksom locka ut Brynäs backar i hörnerna, vrida och vända på dem, upp till back, få rörelse, men nu är det liksom skott. Alltså inte Greg Scott, utan skott på mål. Och så sen står Brynäs backa där och så skickar de iväg pucken. Det blir liksom ganska lättläst. Visst, någon puck kommer säkert studsa in där, typ som Fredrik Forsberg. Men man skapar liksom egentligen sig själv förutsättningar och bli, alltså göra mål. För att man är för enkelspåriga, för lättlästa helt enkelt.
Men om vi ska vara helt ärliga nu. Det är ju svårt att prata runt hur illa till HV71 faktiskt ligger den här matchen. De ligger alltså under 0-2 i matcher. De måste klippa två matcher i Gävle för att de ska lösa detta. Klarar man ens av en förlust på måndagskvällen i Gävle?
Men säg så här då. Vad vann de? En av de sista 10 matcherna eller en av de sista 9 i grundserien, va?
Något i den stilen.
Ja, och nu ska man vinna 4 av 5 matcher.
Mm.
Alltså det är klart att det är ju inte ett omöjligt läge, men det är det tuffast tänkbara läget liksom. Och nu måndag måste man måste vinna. Det är ju vinna eller försvinna. 3-0 i matcher. Brynäs kommer kunna släppa ner axlarna ännu mer och bara all press på HV71. Så att vinner man inte nu ikväll här måndag, så då är det Hockeyallsvenskan nästa år. Och det känns, varje gång jag säger HV71 och Hockeyallsvenskan, så känns det väldigt märkligt.
Ja, det gör det ju även om man skulle nämna Brynäs. Jag menar Kristianstad mot HV71 eller Tingsryd mot Brynäs eller Almtuna. Inte på något sätt nedvärdera de lag, men det gör man ju lite grann ändå när man pratar om dem kring just HV och Brynäs med all den lönebudget och allting de ligger inne med, som får chartra flyg till bortamatcher och så vidare. Men du, på tal om Almtuna, jag tänkte jag flikar in där lite grann med dem att de har gjort klart med 2 nyförvärv till nästa säsong. Jag lovar vår kollega Adam Johansson att jag skulle dra upp dig på den, för att han har skakat fram att Sebastian Benker i Västerås är på ingång dit, och sen har jag skakat fram att Viktor Hertzberg från Västerås också ska till Almtuna. Så att det tycker jag ändå är lite bra allsvenska värvningar för just Almtuna.
Det är väl väldigt, väldigt bra värvningar, måste jag säga. De gör ett bra jobb där, Tony Mårtensson och Björn Danielsson, sportcheferna, som liksom sätter ihop ett, jag menar, ändå rätt bra lag med en, förmoda vad jag kan förmoda, en väldigt, väldigt låg budget.
Ja, men exakt. Så att det blir ju för HV eller Brynäs att tampas mot de spelarna nästa säsong. Men ja, jag tycker vi lämnar det sidospåret lite. Vi tar en fråga från Eddie Josefsson. Vad ska HV göra för att vända 0-2-underläget mot Brynäs? Tycker själv att de spelar bättre än vad Brynäs gör, men något vill sig inte. Era funderingar. Och då är du inne på det här att man gör det inte hela vägen fram mot mål, så att säga.
Nej, utan man måste spela. Man har ändå tekniskt begåvade spelare som kan vrida och vända liksom, ut i hörnan, spela tillbaka, locka ut Simon Bertilsson, locka ut Kristoffer Berglund, Tom Hedberg, backarna, så att det blir en en-mot-en situation. Man kan få 2-mot-1 situationer och därifrån ta sig in mot mål. Nu blir det liksom hela tiden att Brynäs backarna får stå rättvända och se puckarna. Då är det, jag vet själv som en defensiv back, kanske inte alltid den rörligaste, men får man skotten emot sig, man kan kliva in framför skotten eller plocka bort returerna. Det är rätt enkelt faktiskt.
En sak jag har funderat på, HV har ju inriktat sig väldigt mycket på försvarsspel här i kvalet. Det känns ju som att HV har inte varit så starka försvarsmässigt på hela säsongen som man är just i kvalet. Är det offensiven som har blivit lite lidande av det, tror du?
Nej, egentligen inte, utan man har ju mycket puckinnehav, man har ju mycket puck, alltså man går ju på kontringar, men man gör det här V-spelet från uppspelet, alltså man spelar upp i ena backen, tillbaka, och så ska man spela lång passning, och den långa passningen, då blir en spelare isolerad och andra står still, så man får liksom ingen fart i spelet. Men det är klart, när Donovan kommer tillbaka, som man verkar göra här ikväll, och Kinnvall lika så, då får man in ändå 2 backar, och då har man, enligt mig, så får man in, jag hoppas verkligen att man behåller Emil Andrea, att man spelar honom, för jag tycker att han har någonting som HV behöver i form av spelskicklighet från backsidan, även om man får in Donovan och Kinnvall som är spelskickliga.
Det är HVs sista kort där, att plocka in dem i laget och få lite mer spets bakifrån.
Så är det ju, och det är klart att det är sämsta tänkbara nyheter inför kvalet att 2 av topp 3 backarna var skadade. Det är klart att ta bort Bertilsson och John Nyberg till exempel från Brynäs, det är klart att det märks.
En som jag ändå imponeras av i Brynäs är Josef Boumedien, och han, ja, vi kan väl ta och lyssna på vad han sa till Niklas Wikegård i fredags.
Forwardsmässigt ställer Josef Boumedien följande lag på isen.
Jag fick ont i magen när Palves Lina var inne förra gången. Deschaino verkar inte förstå att de spelar om att åka ur den här ligan. Harpe samma sak, och inte Palve heller. Palve fick bilarna byten i andra perioden, vilket jag gillar. De, om Brynäs inte ska släppa in de här skitmålen, så måste de spela på mycket högre nivå här idag.
Och noterbart för Brynäs, Noel Gunnar avstäng Niklas Danielsson in istället. Vad är det man säger, Josef? En gång, ingen gång, 2 gånger.
Det vet jag faktiskt inte. Ordspråk är inte min grej, men jag skulle uppskatta Niklas om jag inte nedvärderar mina spelare fortsättningsvis. Killarna vet exakt vad det här handlar om.
Mycket bra. Får se det idag.
Ja, där står han onekligen upp för sina spelare Josep och Medén. Han låter ju ingen, det är ingen skit som ska kastas på Brynäs, det kan vi konstatera.
Nej, och det är ju liksom, alltså, och han går ju på då den största, om man säger så, Niklas Wikegård. Då vet man ju, då blir det ju svallvågor därefter, för att om Niklas liksom nyser så blir det ju en rubrik. Han är ju så pass liksom stor, får man ändå säga, i hockey-Sverige. Och att Josef då går på Niklas, då vet ju han vad följdeffekterna blir. Att det kommer bli skriverier om det här. Och spelarna märker ju direkt att han står upp för oss. Så att jag tycker att det var, utan att liksom, jag vet att Niklas tar inte illa vis av sånt, men jag tycker att det var jäkligt liksom, alltså det kändes nästan som att det var genomtänkt att Josef, får jag en chans så ska jag trycka dit Niklas, för att det blir att han står verkligen upp för sitt lag. Och jag tycker att det är jävligt, det skickar ju en bra signal att jag står framför mitt lag till vilket pris som helst. Så att Josef har imponerat på mig sjukt mycket.
Ja, det var ju både matchen där efter första matchen och efter andra, och han känns sjukt samlad och håller inte på att jubla för att man har vunnit två matcher. Vi ska vinna två till. Alltså han känns enormt påkopplad, måste jag säga. Och ja, jag är imponerad över hur han har tagit sig an det här uppdraget. Var har han varit där en vecka nu?
Men jag hörde också en annan grej. Han har ju verkligen, han har ju kommit in så sjukt ödmjuk till laget. Att liksom erkännes som att okej, jag gjorde fel där. Jag coachade. Tack för att ni räddade upp mig. Han är ju där för att ge spelarna bästa förutsättningar. Man är alltså i fredags i matchen i Jönköping. Man åker buss hem på lördagen. Då säger de till spelarna att ni kan sova en timme extra här i morgonbitti. Ja, ja. Och då kommer spelarna ner till bussen då, som står i Kinnarp. De bodde precis bredvid hotellet där, Scandic bredvid. Då har Josef och Nisse Ekman packat alla trunkar.
Ja, oj!
Så spelarna fick sova. Det är, alltså förstår du, då lägger du liksom, och med motivering att vi ska ge er bästa förutsättningar att prestera. Det är ni som ska prestera. Alltså vi ger er förutsättningar för att klara det här. Och bara den lilla detaljen, hur jävla ödmjuk är man inte då i sitt ledarskap? Det är klart att Josef Boumedien, han har ju en enorm erfarenhet från liksom spelare, från scout och sådana saker. Men han går då och packar trunkarna, som jag fick uppgifter om. Det tycker jag skickar en jäkla signal. Dels på ödmjukhet och att ni ska göra det här. Vi är här för att ge er bästa förutsättningar. Vi är inte här för att lära er någonting hur ni ska spela sig eller så. Utan vi är här för att ge er bästa förutsättningar. Och spelarna har ju, älskar ju Josef och Nisse sedan de kom in.
Ja, och det låter fantastiskt. Men det får ju Mattias Pettersson och hans kollegor verkligen tacka för också. För då slapp ju dem. Då fick ju de sova en timme extra.
Det är mycket möjligt att de var där också. Det har jag inga uppgifter om. De kan ju också ha varit där såklart. Men en av de coacherna går ner och liksom packar spelarnas grejer. Jag tycker att det liksom, det säger ganska mycket om dem som personer, hur de har kommit in i laget, som jag bara liksom, ja, nu ser att jag lyfter här på min visuella hatt.
Från det kvalet upp till SHL så är det ju ett kval som pågår upp till Hockeyallsvenskan, och det här har vi ändå brunnit för. Eller du kanske tappade stinget lite grann när Östersund slut Huddinge. Hur är det med det där egentligen?
Nej, jag var jättebesviken på det faktiskt, för det var en ganska bra möjlighet för Huddinge att ta sig in till kvalserien. Jag är jättebesviken att man förlorade mot Östersund, för man förlorade för att man själv var dåliga. Man ledde med 2-1, tog en utvisning i offensiv zon, en packout 5-3, tappade ett mål också i box när man själv hade powerplay. Så jag är väldigt besviken på Huddinge, för det kändes som att man hade kunnat ta sig till kvalserien. Och nu Nybro, Hudik, Troja, Mariestad, alltså det är liksom ingen lag som är så här, att Boden åkte ut liksom. Det var ju det laget som jag trodde skulle gå upp. När de åkte så känns det ju den här...
Boden som du nämner där, de var du inne på att det är de som är den stora favoriten. Och Mariestad slår ut dem i 2 raka matcher. Jag såg Mariestad spelarbuss när jag åkte till Karlstad i onsdags. Det är ju helt fantastiskt att se ett gäng Division 1-spelare sätta sig på bussen på onsdag lunch någonting på väg till Boden. Ja. 2 dagar innan match. Alltså vilka uppoffringar de här spelarna i den här serien gör för att få spela hockey. Det är alltså, de tar ut någon ledighet på jobbet och så bara får åka iväg och spela de här matcherna. Eller bara, det är ju viktigaste matcherna på hela säsongen, men det är ju en helt annan värld.
Ja, nej, men det är ju drömmar liksom. Alltså det är ju, oavsett vilken division du spelar i, så vill du ju uppåt. Det är det som är så underbart med det här seriesystemet som ändå är. Och nu vet vi att Nybro, Hudik, Troja eller Mariestad kommer att gå upp. Och Troja har ju varit där tidigare liksom. Så att de har ju erfarenhet från Hockeyallsvenskan, men Jag kan inte säga på vilka det kommer att bli, men det är klart Mariestad, de måste ha fått en enorm boost och slutet bästa laget på förhand, Boden.
Nej, men exakt, det säger ju ändå någonting att det finns en styrka laget. Man klipper Boden i två år, man vann stort hemma och man vinner 4-1 borta, visserligen de sista i tom kasse, men det är ju ändå någon styrka någonstans, så det finns ju ändå en del hockeytradition i Mariestad får man säga, vilket även finns i Nybro, som båda de lagen var ju uppe i Hockeyallsvenskan från 12-13 år sedan, så Hudik vet jag inte alls när de var uppe i en andra liga senast, om det någonsin har hänt.
Nej, de känns lag som har satsat väldigt mycket, och man sparkade ju Per Justeräng den här säsongen och har verkar ha fått en jättefin utveckling, men att de tar sig till kvalserien, det är ju ändå imponerande, måste jag verkligen säga. De slog ut Östersund då, som i sin tur slog ut Mitthuddinge.
Ja, och Troja slog ut Vimmerby som hade chansen att avgöra på hemmaplan. Men Troja, där finns ändå någon tradition i Troja.
Ja, det, så är det ju. Alltså det är ju traditionens makt är stark. Alltså Troja var väl kanske ingen lag man trodde på så mycket på förhand. Men alltså, jag har svårt att säga nu vilket lag av de här som kommer att ta steget upp. Men jag säger väl en outsider som Mariestad som måste gå enormt starka ur det här kvalspelet mot Boden. Att då är man liksom, man går på ett jäkla rus nu.
Då kommer Harald bli glad.
Ja just det, det gäller att hålla sig vän med Lyckner.
Ja exakt, ja, men då säger jag Nybro då. Så för jag tror ändå de har väl varit det bästa laget nere i södra Sverige under säsongen. Så att jag drar till med Nybro, så drar du till med Mariestad, så blir det ju Hudik eller Troja då.
Exakt.
Från Hockeyettan till frågor. Det har kommit in ett helt batteri av frågor som vi har lyft upp i sändningen, men även några frågor som vi tar lite så här utanför. Vi tar en från Liksaltaren. Vad säger ni om pååkningen av Fast i match 1?
Ja, det var ju när Rydahl åkte in igen där baksidan skridskon och folk skriker att han filmar. Jag tror man liksom... Jag säger inte att alltså, han hade säkert kunnat gjort det bättre, men Rydahl åker ändå in i skridskon bakifrån, touchar, och när målvakt och tappar balansen så blir det ju ett fall liksom. Jag tycker inte att det är en sån här solklar filmning som folk verkar tycka. De har hängt upp sig på Fasta. Folk tyckte att han filmade där när Kristoffer En åkte in igen, och det är alltid andra lagsupportrar, många Frölunda supportrar som skrek till i det här läget, även om inte de var inblandade i den här situationen. Jag tycker inte det är någon jag tycker inte det är någon filmning så.
Jag kommer tänka på det också, att ibland så kan det ju se väldigt illa ut om man snubblar till. Det kan ju hända att man kanske gör någonting klumpigt på en trottoar, eller att man klumpar till sig in i en affär och så tittar man omkring. Fan, hoppas ingen såg det där, för det här såg för jävla illa ut. Är det något sånt som kan ske ute på isen när man har en fet målvaktsutrustning på sig och man verkligen snubblar till på det sättet?
Ja, men det var exakt. Det är en sån sammanfattning. Att man, oh, jäklar, man snubblar till och man vill liksom inte ramla så på ett... Så det blir ändå att man nuddar benen, så att... Jag såg det inte som någon filmning, men det är liksom, det är ju väldigt att man ska skrika på filmning så fort det någon ramlar. Och sen finns det gånger som folk har förstärkt. Jag tyckte att han Hutchins där i Björklöven förstärkte lite i match 3 till exempel, fick en snyting och såg ut som han liksom bara ramlade ihop och trodde inte han skulle överleva. Jag tycker nästan Ludvig Nilsson filmade mot Färjestad här när han fick en liten liksom, det var en knätacklingssituation där Ludvig Nilsson knätacklade Albert Johansson, Albert satte dit armen liksom. Det var inte så jättehårt. Albert ska inte sätta dit armen, men det var inte jättehårt. Han låg som att liksom struphuvudet hade tryckts in, och då var jag så här, oj, var det så farligt? Fast jag vågade inte i sändningen när jag kommenterade säga att det var filmning, för att jag var osäker. Men sen såg jag bilderna efterhand i bussen, i produktionsbussen, och då sa jag, det där förstärkte han liksom.
Du, på tal om Albert Johansson, vi lyfter bara upp den lite snabbt. Det blev ju ett matchstraff på Martin Lundberg för en late hit 0,67 sekunder sen mot Albert Johansson i lördagens match, och jag hamnade i en liten halvhet diskussion med Wikegård uppe på pressläktaren i Växjö faktiskt, där jag tycker att det är så sjukt onödigt att han gör det där. Men Wikegård menar på att det är heads up för Albert Johansson. Var står du i det här fallet?
Alltså man måste alltid förhålla sig till vad regeln säger, och regeln säger att det är en late hit, och är det en late hit där så ska det vara ett matchstraff. Sen tycker inte jag att det ska vara någon avstängning, för att tacklingen inte tar i huvudet. Hade den tacklingen däremot tagit i huvudet och varit en late hit, då hade det varit avstängning. Så att jag har i det här fallet ingenting, jag säger ingenting mot att det blir ett matchstraff på själva situationen. Sen finns det också en del i det att Albert borde kolla upp lite mer, för att i den här serien så kommer Albert bli tacklad varje bytande på isen. För när Jesse Virtanen är borta så är han Färjestads viktigaste back. Kanske till och med viktigaste spelare faktiskt. Och då måste man vara medveten om att man alltid är ett target, alltså man alltid ett mål. Och då tror folk, men nu ska du uppmana till våld och så. Nej, men det handlar om att trötta ut sina motståndare i byte efter byte när man spelar slutspel. Och då måste Albert veta att jag kommer att bli tacklad när jag släpper pucken och när jag har pucken. Och i det här fallet tycker jag att Albert skulle kolla upp mer. Men med det sagt så var det en late hit och jag har ingenting emot att det blev ett matchstraff.
Vi tar en annan back då som man ska hålla ögonen på. Adam Wilsby, Max Strömberg Melin, denna Nashville och Kristianstad fantast frågar, är detta en blivande NHL-back?
Svar ja. Han har saker i sitt spel som gör att han kommer att kunna spela NHL, där framförallt skridskoåkningen. Och ser man på NHL nu så är det ju väldigt viktigt att du kan ha liksom farten, rörelsen, skridskoåkningen för att kunna spela NHL. Och det har ju Adam Wilsby, så att, det tror jag definitivt att han kommer kunna göra.
Redan efter nästa säsong?
Ja, absolut. Sen kan det ta längre tid. Han skulle kanske behöva ytterligare två säsonger. Han har inte liksom den gräddfilen in som Filip Broberg har. Jag tycker till och med att Adam Wilsby är bättre än vad Filip Broberg är. Filip Broberg är ett år yngre. Han är ett första val av Edmonton, så att han kommer få alla chanser. Det kommer inte Wilsby få på samma sätt. Så att han måste verkligen vara redo den dagen han åker över. Då kanske han behöver två eller tre år till här i Sverige. Jag har en från Andreas Hansson här, och den var ganska intressant och fick mig gå igång lite. Jag skulle vilja höra er prata om lite spelare i SHL som skulle kunna vara aktuella för hockeyallsvenskan, alltså inte bara för egen utveckling utan även skulle ha spets i ett hockeyallsvensk lag. Har själv svårt att hitta så många. Gapet mellan ligorna är stort även sett till vad spelarna står i sina karriärer. Och det är ju liksom, det är en sån här Jakob Blomqvist som då gick till Timrå inför den här säsongen. Det var en perfekt spelare för att gå till SHL, till Hockeyallsvenskan. Men kollar man då liksom spelarna i mellanskiktet, så här Jakob Andersson då i Björklöven, han skulle ju må bra av att gå till Hockeyallsvenskan och vara en spetsback där. Men han väljer ju då att gå till Finland. Då blir det att man kollar lite på unga spelare. Nu vet vi inte vad HV kommer spela nästa år. Om de kommer spela SHL eller Hockeyallsvenskan. Men jag hade velat se Sion Nybäck och Emil André i Hockeyallsvenskan en hel säsong. Och vara bäst. Alltså, Sion Nybäck skulle kunna vara en av de bästa forwardsen i hela serien. Jag är helt övertygad om. För han har så mycket i sitt spel. Och samma sak med Emil André. Och får de då inte chansen till att spela i HV, Sion Nybäck på tre kedjor till exempel, eller Emil André på fem backar, då tycker jag de ska gå ner och spela i Hockeyallsvenskan och vara riktigt, riktigt bra där.
Men då är det väl perfekt om någon blir kvar i HV då, om HV åker ur?
Ja, det är som jag tänkte svära i kyrka, men det är ju en realitet. Det känns ju helt absurt när man tänker på det. Jag säger det igen. Men det är absolut, det är två spelare som de skulle kunna bygga på med HV71 och med Nybäck och Emil André.
Får jag säga två spelare då som är kanske lite yngre då. En sån som Albin Eriksson i Färjestad hade ju säkert mått jättebra av att spela en tongivande roll i en allsvensk klubb. Marcus Sylvegård i Växjö skulle jag också kunna tänka mig. Han vill säkert vara kvar i Växjö, men det är ju trots allt så att Kehlhoff och Gynge står före i kön där av högerforwards. Så att där skulle Sylvegård säkert må jättebra av att spela typ i AIK eller vad som helst där han får en tongivande roll.
Ja, det är ju absolut. Sen tror inte jag att Marcus skulle vara en toppspelare i Hockeyallsvenskan. Jag vet inte om han har den spetsen riktigt, men han skulle kunna ta individuell utveckling för att ta ytterligare ett steg tillbaka till SHL. Men jag vet inte om han skulle vara en toppspelare i Hockeyallsvenskan, Marcus.
Kanske inte. Han har i alla fall ett väldigt bra skott som han skulle kunna bomba in 20 baljor i powerplay. Kanske inte just bara i powerplay, men han skulle kunna bomba in 20 mål i Hockeyallsvenskan. Det är jag säker på.
Ja. Ja, men då är du en bra, 20 mål, då är du en jäkligt bra spelare. Så att, ja, det skulle vara intressant att se en Hockeyallsvenskan om man då inte blir kvar i Växjö eller i SHL. Här är en fråga från Adam Gunnarsson, den är riktad till dig. Tror Svensson att Linus Vedell och eller Tom Vandell kan återvända till Södertälje?
Ja, men jag tror definitivt en sån som Tom Vandell kan ju tänka sig att spela i SSK. Han är ju bofast i det området och skulle väl vara... Ja, han skulle väl kunna vara en bra ersättare för Hugo Gustafsson som drar till SHL och Växjö till exempel. Att få in en bra center som de vet kan tillföra. Kanske kan få en något mer offensiv roll än vad han har haft till exempel i Djurgården. Linus Widell, ja, var han född 85 va? Så att han bör,
85, ja, korrekt.
Han börjar väl bli lite upp det åren nu, så att ska han återvända till Södertälje så ska det ju vara till nästa säsong eller säsongen därefter. Så att, men jag tror det är ju mer sannolikt att Tom Bandell återvänder till Södertälje, i alla fall till nästa säsong.
Men kan man ju fylla på ett namn då till Hanssons tidigare fråga där. Då är Tom Vandell ett sånt namn som skulle må bra eller må bra. Som skulle kunna vara jäkligt bra i Hockeyallsvenskan om man då väljer att lämna Djurgården. Nu, när vi ändå har lite frågor till dig så har vi en från Mattias Dahlin. Om Mattsson, och tänker att Johan Mattsson lämnar Frölunda efter säsongen. Är en återkomst till Timrå möjlig om de når SHL-spel?
Ja, men det skulle jag väl säga att det är. Jag tror att Johan Mattsson är... kan säkert tänka sig lite utlandsspel efter den här säsongen, att han kan säkert fiska upp någonting i utlandet, om det är någon av de sämre KHL-klubbarna eller tyska ligan eller någonting i den stilen. Han har ändå trampat på, han var väl med i det här 92-laget som vann JVM, han var tredje keeper där, så han är ju en 28-29 år nu, så att ska han testa på utlandsspel så kanske det är läge att göra det nu. Vi tar en sista, jag vet inte om du kan svara på denna, men vi kan försöka. Det är från Samuel som undrar, är det C-more eller SHL som bestämmer om man ska spela alla fyra kvartsfinaler samma tid? Det är ju tjänstefel.
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte vem som bestämmer, men när jag såg schemat nu så kände jag att det hade varit en härlig söndag om man hade haft 2:15 och 2:18, ungefär som en hockeylördag. Men jag har faktiskt ingen aning vem som bestämmer det, men i det här fallet så hade det varit, personligen när jag sitter och tittar på mycket hockey, så hade det varit väldigt kul att få ta del av fler matcher än att de skulle gå samtidigt.
Ja, jag försökte fiska runt lite kring detta när jag var i Växjö i lördags för att få lite svar på det, men det var ingen som riktigt hade något svar. Jag fick lite olika hypoteser framlagda för mig. Nummer ett är ju att det ska spelas en match dagen efter för vissa lag. Nummer två är ju att det finns ett restaurangtillstånd som ingen klubb vill släppa ifrån sig. Det är ju väldigt attraktivt att spela den tidiga matchen och kunna släppa in folk i restauranger och loger. Och nummer tre är att Hockeyallsvenskan har ju någonstans ändå lagt beslag på den sena tiden på helgerna på sitt slutspel.
Ja, okej, det får man respektera. Då hade ju Timrå och Västervik där i söndag som gick 18, och det var väl inte... Grundtanken var ju inte att fyra matcher skulle spelas, med tanke på att man var tvungen att skjuta slutspelet och göra om formatet. Så att där kan väl ligga en förklaring. Men personligen så hade jag gärna sett att det varit 2:15 och 2:18. Men samtidigt fick vi njuta lite av Timrå och Västervik.
Nej, nu släpper vi frågorna. Nu är det jag som ska fråga dig 5 frågor. Och det jag undrar vad du vill ha, är den spelare, en klubb eller ett åtal? För det är jag som har satt ihop det.
Klubb. Jag vill ha en klubb idag. Jag vill ha en klubb.
Ja. Då tar vi en klubb. På 5 poäng. Denna klubb är bildad 1971. Lagets målvaktstränare heter...
1971. Ja. 1971.
Ja.
Okej, nu försöker du lura mig. Ja. Kör då.
Ja. Denna klubb är bildad 1971. Lagets målvaktstränare heter Gabriel Remmelin.
Gabriel Remmelin. Ja, jag vågar inte chansa. Men
det gjorde jag förra veckan ju, men det var ju så ganska säker, men ja.
Ja, precis. Nej, jag vågar inte chansa. Jag vågar inte chansa.
Ja, men då kör vi på 4 poäng då. I nästa avsnitt så kommer vi lyfta upp sportchefens tröja nummer 67. I avsnittet därefter kommer vi lyfta upp lagkaptenens tröja nummer 68.
Lagkaptenens tröja nummer 68.
Ja.
Han var riktigt sur. 68. Ja. Jag tror att jag inte svarade på... jag sätter den bara här på nummer 68.
Ja, men skriv ner vad du har.
Jag skriver ner mitt svar.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. Han ser skönt, behagligt nöjd ut. Så vi tar 3:an. Här är Ragge Kung. Adam har klubben som moderklubb. Numera dominerar Victor, Michael och Daniel.
Ja, jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt tillfreds faktiskt.
Då kör vi på 2 poäng. Lagets sportchef är Emil Georgsson och Mattias Karlin är huvudtränare.
Jag är ännu mer trygg såklart.
Det borde egentligen varit 1 poäng, men jag har faktiskt till och med ännu lättare på 1 poäng. Om du inte hade tagit detta redan tidigare så hade du blivit sågad av sågen. Laget spelar match 6 mot Timrå på tisdag kväll.
Ja, och jag svarade då Västervik på 4 poäng.
Ja, och då tog du det på Joakim Hagelins tröja nummer 68. Så du visste inte att Georgsson hade 67an.
Nej, det är, jag ber om ursäkt om det. Då får jag lägga mig platt där faktiskt. Det gör jag. Men kaptenen där, Hagelin, det var det jag tog det på faktiskt.
Ja, och det är lite passande eftersom du sitter i Linköping så tänkte jag imitera hur man säger Joakim Hagelin på östgötska. Det kan vara lite passande.
Ja, det tycker jag.
Ja, du sitter med dina gardiner. De sitter där i bakgrunden. Men Joakim Hagelin...
alltså den är dialekten alltså. Du är faktiskt bra på dialekter, det ska du ha.
Östgötskan kan det, jag, men ja, det kanske jag kan några andra också. Vi får se om jag ska imitera någon annan här, om vi tar Mattias Kalin eller någonting någon annan gång. Jag vet att jag har inte riktigt den i mig, tror jag. Men, ja.
Nej, du får förbereda dig lite, så det, ja. Det är bra.
Ja, men du, innan vi avslutar det här så tänkte jag att vi skulle... ta och avsluta med de bästa 2 minuterna som vi har sparat till absolut sist. Och det var ju faktiskt så att du och jag var i Göteborg i torsdags. Och någonting som vi har tjatat om, ja, hela den här säsongen är...
Vi har sökt svar.
Ja, och nu, vi tog oss mod att göra det. Alltså, jag har inte riktigt vågat fråga Roger om det här. Men nej. Har du gjort det tidigare?
Nej, jag har aldrig frågat honom. Men jag har ju tänkt på det när jag träffade honom, så jag tänkte jag borde ställa frågan, men jag har liksom inte tagit mod. Men när du var där så kände jag att nej, men nu gör vi det.
Så spelar han på V75 eller är det stryktipset eller är det bingolott? Och vi tar och lämnar över till när vi pratade med Roger.
Roger, vi har ju podden här som vi spekulerar. Varje presskonferens så sitter du och noterar någonting när den andra tränaren pratar. Johan har ju spekulerat om det är stryktipset. Jag var inne på att det var bingolotto. Kanske någonting du ska skriva till frun. Vad är det du gör under presskonferenserna? Vad är det du skriver?
Men ruskigt bra gissningar, killar. Jag märks att ni är hockeyexperter ute i fingerspetsarna. Men
alla som gillar hockey gillar ju trav och stryktipset ju.
Ja, trav är jag dålig på, det måste jag säga. Jag har stryktipset också. Men jag sitter och gör lite så här små ringar på mina hockeyspelare så här, och börjar tänka vilka jag tycker om och vilka jag... behöver titta lite extra på, så att
det är inte så här,
mer dramatiskt.
För det har ju varit tränare som har gjort röda och gröna ringar runt spelare. Det är inte så du håller på då?
Ja, men det kan jag inte göra, då får man sparken. Jag tror Andreas Johansson fick väl det.
Ja, precis. Nej, så det behöver inte oroa sig.
Nej.
Men är det hemligt? Är det, du sitter och ringar in spelare för att göra en bedömning eller att du ska titta vidare på någon specifik?
Som det har varit ofta den här säsongen så har vi torska matcher ganska sur och det blir inte så många positiva ringar. Så har du sett mig efter någon match när jag är glad? Är det många ringar?
Ja, för någon gång noterade jag att du skrattade till när du gjorde någon ring. Jaha, då kände vi så här, nu fick han 13 rätt.
Ja, men då är jag svinglad på någon spelare. Det ska vara Max Wiber som han ser ut idag. Då kan han få många ringar. Ja.
Bettar du ingenting?
Nej. Vi kan vara med på något så här med Burström. Han brukar lämna in en travrad så där, men... han säger att vi aldrig vinner, men jag köpte en ny bil nyligen. Så.
Du hängde inte på borden traven när du var yngre?
Nej, jag har gjort det en gång, men det är ingenting för mig.
Men du, vad säger du nu då? Vann åttondelsfinalen, hade det varit fiasko om Frölunda inte gick vidare från åttondelsfinalen?
Det tycker jag, det har jag sagt i media här. Det vet alla att det är, så man kan försöka linda in det på något sätt. Men vi har gått in till den här säsongen för att vi vill vinna. Vi har fortfarande samma mål. Vi har haft en jäkligt tung period efter jul som har gjort att vi får spela åttondel. Som känns som en kvartsfinal normalt för oss. Där det bara handlar om att gå vidare. För att en kvartsfinal får man inte förlora. Nu kommer vi helt plötsligt in i en kvartsfinal med ett lite annat mindset från ett annat håll. Och Rögle får bära favoritskapet här från början. Så det ska bli intressant att se vart det tar vägen.
Nu har vi rätt ut det en gång för alla och det känns ju faktiskt väldigt, väldigt skönt att få någonstans råda klarhet vad det är han gör.
Ja, exakt. Och det var ju skönt att han inte hade Andreas Johansson-stilen och ringa in av den anledningen.
Nej, och jag borde egentligen dra en anekdot här. Det får jag göra en annan gång när jag i landslaget fejkade brev till landslagsledningen från Roger Rönnbergs fru Jessica Rönnberg. Att hon skrev brev till landslagsledningen om hur glad Roger var att få med i landslaget. Jag får dra det en annan gång.
Det här vill vi höra.
Så sattes de upp i omklädningsrummet och Roger visste inte vem det var. Och jag satt själv på mitt hotellrum och skrev och sa ingenting till någon. Och en del trodde att det var Rogers fru Jessica som faktiskt skrev de här breven. Jag lovar att ta upp det en annan gång i podden här framöver.
Ja, vi säger väl så och så hörs vi igen på torsdag. Det är bara några dagar till det podden igen.
Ja, härligt. Underbara slutspelstider. Häng med oss och så hörs vi framöver. Ta hand om er. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.